Det finns ett bibelord som säger att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Andra Kor 5:19. Tänk att Gud var i Kristus och han har försonat världen, han har försonat oss. Han har förlåtit oss våra synder och vi är rena och rättfärdiga i hans ögon. Han älskar oss som en far älskar sina barn. Och när det här drabbade oss när vi var nyfrälsta så tror jag de flesta av oss kände en väldig glädje och en väldig frimodighet. Och vi gick med en sång inom oss. Men sen efter ett tag så tror jag att många kunde uppleva det att, ja, men, att man börjar få liksom ett dåligt samvete. Ja, jag borde ju kanske be mera, jag borde läsa Bibeln mera och många borden. Jag är ju inte en så bra kristen egentligen och så har liksom glädjen i Gud så försvinner den. Och frimodigheten i Gud försvinner. Och så blir det tungt och så börjar man gräva i sig själv. Och istället för att känna den här frälsningsglädjen och så går man omkring med liksom lite grann som ett dåligt samvete hela tiden. Och det är ju märkligt att det känns som att vi kristna oftare drabbas av dåligt samvete än människorna i världen. De verkar inte bry sig, de är glada. Och som jag hörde en pastor säga att frälsningsglädje är en allvarlig sak. Det ligger väldigt mycket i det. Det var Gert Ore Liv som citerade en annan pastor. Frälsningsglädje är en allvarlig sak. För det talar om hopp, det talar om framtidstro och det är någonting som förlöser oss till frimodighet. Och när vi förlorar det så blir det mesta tungt. Ska jag gå till kyrkan eller inte? Ja, det verkar ju regna. Ja, det är kanske fint väder. Alltså allting blir tungt. Så därför har jag tänkt att tala om samvetet. Samvetet. Jag vet inte vad du tänker att samvetet är för något. Ha några förslag. Någon som sådär rakt upp och ner kan säga vad är samvetet?
Det som talar inom en ibland. Samvetet. Det slår en samvete.
Någonting som talar inom en. Ja, ja.
Lögnen.
Ja, det kan vara lögn. Ja. Vaktman, ni har sagt något liknande så här att samvetet är dörren till Gud. Det är dörren till gemenskap eller till den dörren som Gud använder för att komma oss nära. Och många gånger så tycker vi att dörren, det kanske är Bibeln och bönen och tron och så vidare. Men inte samvetet. Och om det är så att dörren till Gud är samvetet så är det väldigt, väldigt viktigt att samvetet är rent, eller hur? Och det där är liksom att samvetet, vi har den hypotesen, behöver inte köpa det, men att samvetet skulle vara en dörr så kan ju det bli en väldigt obekväm tanke. För man har den här molande, dåliga samvetet. Och därför är det viktigt att, vad är samvetet? Kan man lita på sitt samvete? Och varför är det så många kristna som lider av ett dåligt samvete? Många tror att samvetet är Guds röst. Eller en del säger att det är någon form av känsloinstrument eller någonting som säger om någonting är bra eller dåligt, rätt eller fel. Jag tror att samvetet är ett öra. Jag tror att samvetet är ett öra där vi kan höra in i vår ande på ett djupare plan. Där vi kan få en form av bekräftelse. Ordspråksboken 27 och 19 säger så här. Jag tror att det är 1917 års översättning av år här. Så som spegelbilden i vattnet liknar ansiktet, så avspeglar den ena människans hjärta den andras. Ganska spännande text. Du kanske har varit med om att någon människa har kommit och lett och sett glad ut och talat massa saker till dig. Ja, kanske skulle sälja en bil eller säger hur fantastisk du är. Och så kan du känna i ditt inre liksom att någonting är det som inte stämmer. Liksom kanal 1, vad människan säger. Kanal 2, kanske människans, hur människan ler och så vidare. Det känns okej. Men här inne så kan jag uppleva att nej, det är någonting som inte är sant här. En del kallar det för intuition. Och jag tror att samvetet på ett sätt är nära besläktat med andebedömningens gåva. Det står i Johannes 2:25 om Jesus. Och det står så här, och Jesus, han behövde inte höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan. Och jag ska gå tillbaka till det här. Komma tillbaka till det här. Gud har försonat världen med sig själv. Jag tycker det är ett bibelord som har betytt väldigt mycket för mig. Det är från Jesaja 43 och 25. Där Gud säger, jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull. Och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Tänk att han utplånar dem. De finns inte inför honom. Och så säger han att han glömmer av det. Eller ja, de finns inte längre. Vidare psalm 103 och 12. Så långt som öster är från väster, så långt avlägsnar han våra synder från oss. När vi bekänner och ber om förlåtelse, så renar han oss, han förlåter oss. Och så avlägsnar han våra synder från oss. Han säger liksom inte att Ivan, du borde fattat bättre och nu får du gå en vecka med dåligt samvete och känna dig lite skamsen, utan han lyfter av skammen, han lyfter av skulden, han lyfter av skammen och så liksom befriar han oss från det, för att vi skulle kunna uppleva ett rent samvete, att vi skulle kunna uppleva att jag är förlåten, allting är gott mellan mig och Gud. Jag tror att jag ska ta ett ord här. Första Johannes 1:9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Ja, det är vad Bibeln säger. Han renar från all orättfärdighet. Jag hade en upplevelse när jag var ganska, eller jag vet inte hur nyfrälst jag var, men det var många år sedan i alla fall. Jag var medlem i Gilead församling i Göteborg, och det var en lågtröskelförsamling med ett stort socialt arbete. Man hade både jourboende för hemlösa, man hade ett behandlingshem och många för unga killar. Och många kom in i församlingen genom det här arbetet, och det var lågtröskel, det var en församling som inte var rädd att smutsa ner sig, eller hur man ska säga. Och där så upplevde vi någon form av väckelsetag. Under en höst så kom 88 människor till tro. På tisdagskvällarna så brukade kyrkan, som var bra mycket större än den här, det var kanske de två, tre första raderna, så satt det några människor där. Och så helt plötsligt så bara det smällde till och kyrkan var full. Och på en höst så döpte man 88 människor. Och det hände mycket. Och då så blev det liksom ett utgjutande av den heliga ande. Och jag vill bara förklara det här för att du kanske känner dig främmande. Och jag minns hur jag hade gjort fel. Jag hade gjort någon synd och jag ångrar mig. Jag bad Gud om förlåtelse. Och då fick jag liksom till mig en inre bild. En vit kakadua. Och när jag tittade på den bilden så tänkte jag att ja, det måste ju betyda vit. Att jag är förlåten och jag är ren och jag är som en papegoja. Goda, goda. Goda, goda. Och det berörde mig och det förlöste mig. Ja, men kan du säga, kan man lita på sånt? Ja, det kan man kanske inte göra, men man kan lita på bibelordet. Ja, och bibelordet säger ju det. Om vi bekänner så är han rättfärdig och trofast. Jag hade inte varit rättfärdig, jag hade inte varit trofast, jag hade gjort fel. Nu var det ju inte kanske det värsta, det var ingenting, man hamnade i fängelset, men jag kände jag gjorde fel. Och det är viktigt. Det är viktigt med ett friskt samvete. Första Johannes 2:12. Jag skriver till er barn, era synder är förlåtna för hans namns skull. Romarbrevet 8:16. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Den inre bekräftelsen, Guds röst i vårt inre. När jag satt här så började det tala till mig och det var från Johannes 10. Där Jesus säger att den som inte går igenom, Johannes 10:1. Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar, ursäkta, jag ska inte stirra ner här, men texten blir bara mindre och mindre. Men den som går genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han för ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Och så i sjunde versen, då sa det Jesus än en gång, amen, amen, säger jag, jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren, den som går in genom mig ska bli frälst, han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att jag ska ha liv, jag har liv i överflöd. Jag tror många gånger att när man har ett skadat samvete, när det inte finns en dörrvakt vid samvetet, en dörrvakt som känner igen, nu är det den goda herden som talar, nu är det Jesus. Och han säger, jag känner dig. Ja, det är underbart. När man riktigt har gjort bort sig eller när man känner att man inte räcker till, då säger han, jag känner dig. Tänk att han känner dig bättre än du själv känner dig själv. Och som Bibeln säger, jag vet väl vilka tankar jag har för er. Nämligen en framtid, ett hopp. Han ser dig. Men han ser dig också sådan som du kommer att vara en gång i himlen. Fullkomlig. Så jag tror att det är viktigt att vi har en dörrvakt. Någonting som gör att vi känner igen. Är det Gud som talar? Är det den goda herden som talar? Eller är det tjuven som kommer och som säger att ja, du är ju den mest usla kristna. Du är ju den sämsta kristna. Och du ska kalla dig kristen. För du vet, det som händer ibland, om du lever i en familj eller om du lever i en församling eller med människor där du får mycket dubbla signaler. Där du kanske känner att det finns hela tiden krav som du inte orkar att leva upp till. Där det kanske sägs, ja det där var ju bra som gjorde men. Så kan du få ett väldigt överkänsligt och osäkert samvete. Du kan få det. Man kan också drabbas av det när och det är en själavårdare, Sven Reichmann, som jag citerar. När du har blivit utsatt för andra synder, kanske övergrepp, så kan det vara så att du stänger av samvetet. För du orkar inte. Du orkar inte känna in. Och som följd kan det bli en djup ensamhet. Du är ensam. Ja, vi kan prata med varandra. Man kan se varandra. Men i hjärtat så upplever man inte den här gemenskapen eller bekräftelsen. Det är som dött. Hänger ni med? Och det är ett smärtsamt tillstånd. Så att lära känna vem det är som kallar för Jesus. Han som han säger, jag har kommit för att ni ska ha liv och liv över nu. Och du vet, när vi sitter där och är där, så säger, kommer Jesus och så öppnar han porten och så säger han, nu vill jag lära dig. Nu vill jag föra dig ut på de gröna ängarna. Och så får vi följa honom. Men djävulen, när han kommer och säger, så säger han att ja, det är rätt att du sitter där i stian. Det är rätt att du isolerar dig och sitter i mörkret och liksom känner dig dålig. Sven-Olof Mattsson, som var församlingens ordförande i Gilja då, ledare för arbetet. Jag gick fram arbetet i den här behandlingshemmen. Jag gick fram en gång, jag var ungdom eller yngre. Och sa att jag kände vissa, alltså jag kände mig frestad, jag kände mig prövad. Och då sa han, ja men, och han bad för mig, så sa han, Jerry, du ska ta nya steg. Du ska bara gå vidare. Och jag tror att risken är ibland när man liksom, risken blir att man blir handlingsförlamad ibland. Man blir liksom passiv. Men när Jesus kommer, då blir man inte passiv, utan det väcker en förkrosselse. Det väcker liksom det som, han lyser över oss, vi ser det och så lyfter han bort det och så får vi fortsätta med honom. Paulus, står det i Apostlagärningarna 23 och 1. Paulus, står det så här. Paulus såg på Stora rådet och så sa han, bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete intill denna dag. Tog han i. Ha? Alla visste väl det, vem han var, vad han hade gjort. Han hade förföljt de kristna. Han hade varit med och dömt Stefanus till döden. Han hade gått med papper från Stora rådet till Damaskus för att arrestera de som var kristna. Han hade blod på sina händer. Men så kom Jesus och så fick han uppleva förlåtelse. Han fick uppleva rening. Om era synder är blodröda, kan ni bli vita som snö. Så står han och säger, jag har ett rent samvete. Och jag tror att det här visar vad viktigt det är med ett rent samvete. Tänk där står 9 personer, kan vi säga, eller 100 personer, så var Paulus ensam där. Och de här 99, de sa, Paulus, du är fel. Paulus, du är en riktig villolärare. Paulus, du predikar avfall. Paulus, och kanske någon kom och sa med Paulus, om du skulle vara lite mer diplomatisk. Du kanske skulle ha en lite ödmjukare inställning. Du kanske inte skulle vara så. Du får väl ta åt dig lite av kritiken själv att det blir upplopp. Varför ska du ute på i templet? Och varför ska du vittna på gatorna? Nej, Paulus, han hade ett rent samvete. Han Han kände en frimodighet. Han vågade utmana. Han vågade säga nej. Jag tror det är viktigt med en församling där vi får ha ett rent samvete. Så att vi kan vara ett ljus i den här mörka världen. När de pratar om de kristna ibland, vet du, ni tror inte på allas lika värde. Och ni är sådana hatare. Folk mår så dåligt och vad ni säger. Tänk att då kunna ha ett rent samvete i den heliga ande. Eller hur? Ja. Säger du amen i alla fall, Agneta. Men du vet, ett samvete kan lura oss. Ett samvete kan ha fel. Det står så här i första Korintherbrevet, eller första Johannesbrev 3:18-21. Jag ska läsa så här. Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och sanning. Ja, man kan väl säga, låt oss vara uppriktiga i vår tro. Låt oss vara uppriktiga. Då vet vi att vi är av sanningen. Och inför honom, alltså inför Gud, kan vi övertyga vårt hjärta om det fördömer oss. Att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskare, om hjärtat inte fördömer oss, så har vi frimodighet inför Gud. I Hedegårds översättning och Schindlers 20th och Good News och Barclays översättning så står det lite annorlunda. Och då har de översatt det på det här sättet. Kära barn, låt oss älska med ord och fras, eller låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen och inför honom kan vi övertyga vårt samvete om det fördömer oss. Att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om vårt samvete inte fördömer oss, har vi frimodighet inför Gud. Vi går vidare till Romarbrevet 8:31-35. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Ja. Kan man höra sig? Guds röst är, ja, han talar sanning, han tar fast oss ibland. Men Guds röst är nåd, det är förlåtelse, det är liv, det är hopp. Och som vi tidigare har citerat, om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Jag faller inte ur nåden även om jag gör bort mig. Jag är fortfarande ett Guds barn. Även om det blir fel ibland. Och det blir det. Och då kan man ju tänka så här, när Bibeln säger att Gud förlåter och glömmer, hur kan det då vara Gud som anklagar? Och då går vi till Uppenbarelseboken 12:10. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans moda. För våra bröders åklagare är nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför Gud. Han anklagar oss dag och natt. Vid något tillfälle, nu hamnar jag återigen i Göteborg, men det får väl vara så. Det var team som var ute på gatorna och torgen i Göteborg och vittnade. Och jag var väl också med, men jag fick, var en av dem som fick vara med i förbönen sen och så vidare för teammedlemmarna. Och varenda teammedlem som kom hade fördömelse. De hade varit ute och vittnat och så kom de och så tyckte de att ja, men jag är en sån. Mitt vittnesbörd är så dåligt, eller jag vittnade så dåligt. Det är lite lustigt. Man går ut och så känner man sig att man har ett dåligt samvete. Ja, det var en andlig konfrontation. De gick ut. De konfronterade mörkret. De konfronterade. Och djävulen slog så att de kände liksom fördömelse. Och det är viktigt att komma ihåg det. Att om du känner dig otillräcklig, så har jag de goda nyheterna. Du är otillräcklig. Och det är jag också. Och det spelar ingen roll vad du gör. Du kommer ändå vara otillräcklig. Och det kommer jag också vara. Men det finns något bättre. Och det är Guds ord. Så det där att Gud är krävande, aldrig nöjd, att jag aldrig räcker till, det är inte Gud, utan Gud talar något annat. Och vårat samvete kan stängas av på grund av andras samveten eller anklagelser. Och jag tror att det är viktigt när Bibeln säger att vi ska vara goda mot varandra och att vår kärlek ska vara uppriktig. Jag tror att det är viktigt att vi lever i ljuset och att vi förmedlar på alla kanaler. Jag menar, nog händer det ibland att vi tänker vad har den här människan gjort? Och det här var ju... Men jag tror att det är viktigt att vi bemöter varandra i Kristi kärlek. Jag tror att det är viktigt att vi har ett rent samvete. Att vi har ett rent hjärta när vi behöver möta varandra. För vi kan inte ljuga för varandra. Om du eller jag tänker att ja, det där kommer Jönsson. Eventuella Jönssons får be om ursäkt. Jag får be om ursäkt till, men han är den sämsta kristna. Och även om vi skulle le till Jönsson så kommer han att känna det i sitt hjärta. Att, nej, det där var inte äkta. Jag tror det är därför det är viktigt att Guds agape, Guds trofasthet får verka i våra hjärtan. Att hans kärlek får verka. Sen så får vi väl. Vi behöver ju inte alltid vara så, vad ska man säga, konflikträdda. Utan det finns ju tillfällen där vi kan tala. Eller vi har ju ledare som kan tala till människor. Men du förstår vad jag menar. Att det är viktigt att vi bemöter varandra. Det är viktigt att vi har vårt hjärta rent. Så att vi inte skadar andra samveten. Men hur länge har du varit kristen? Du borde ju lärt dig att du så här kan du inte göra. Och ibland tar det tid, ibland så greppar inte människor. Låt den heliga ande verka. En gång när jag talade om det här så var det en man som kom fram till mig. Så sa han att ja, jag känner mig, han tackade för det jag hade delat. Och sa han att jag känner mig så otillräcklig. Otillräcklig. Och det var liksom hans, där föddes ett dåligt samvete för honom. Jag känner mig så otillräcklig med mina barn. Och han sa inte desto mera. Och det kan ju vara så att, jag menar, vi behöver kanske reflektera och vi kanske måste behandla, jag menar, tänka till hur bemöter vi våra barn eller vår fru eller min man, att jag behöver korrigeras. Det är ju så. Och jag tycker den här känslan att vara otillräcklig, den drabbas vi alla av ibland. Men jag tänker på Romarbrevet 6:14. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden. Jag tycker det här är ett underbart bibelord. Man kan väl också säga att synden ska inte råda eller härska över er. För ni står inte under lagen utan under nåden. Att stå under lagen, det är liksom att genom mina egna gärningar, genom att jag skärper mig, så ska jag visa liksom att ja, nu kan jag. Nu duger jag. Här ska jag ta i lite extra. Och så på det sättet så strävar jag efter bönesvaret. Jag strävar efter Guds godkännande. Och Bibeln säger att det sättet att leva på, det lever vi inte längre, för vi står inte under lagen, utan vi står under nåden. Jag är förlåten. Jag har en rätt ställning inför Gud. Jag är ett Guds barn. Gud har lagt ner sina krav. Och det han gör är att han inspirerar. Han värmer våra hjärtan med sin ande och sin kärlek. Och så låter han sin kraft verka i oss så att vi kan leva rätt. Det är en av definitionerna av nåd. Det är kraft till att Guds kraft till att leva rätt. Att göra hans vilja. Hänger ni med? Ja, men då behöver jag inte känna mig otillräcklig. Jag behöver inte liksom börja söka inom mig då liksom att vara, ja, om det nu skulle finnas någonstans där. Nej, det finns inte. Men det finns i honom. Andra kor 12 och 9, jag tror jag måste läsa det här, för ni känns inte riktigt övertygade. Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Ja. Min nåd är nog. Är min kraft. Min kraft. Det är min kraft du ska göra. Det är min kraft du ska vittna. Det är min kraft du ska profetera. Det är min kraft du ska älska. I min kraft. Och den är nog. Och den fullkomnas i din svaghet. Vidare psalm 32:8. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Tänk. När vi hamnar i svåra situationer. När vi hamnar kanske i konflikter. Eller vi vet inte hur ska vi göra. Så kan vi gå till Gud. Och be honom om hjälp. Jag har nått vägens ände, Herre. Jag vet inte. Hjälp mig. Och då säger Gud. Jag vill. Jag vill det. Jag vill det. Men det finns en liten farisé hos alla. Eller i mig. Jag vill ju gärna fixa det själv. För du vet, om jag gör det, vem får äran då? Agneta, du vet ju svaret. Vem får äran då? Ja, oj. Men om det är Jesus som får äran. Om han gör det, så är det han som får äran. Och Gud säger det, att han vill inte att någon ska berömma sig inför honom. Eller hur? Ja. Amen. Ingen människa, Romarbrevet 3:20, ingen människa förklaras rättfärdig för honom genom laggärningar eller egna gärningar, prestationer. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Ja, det var ju det fariserna inte såg. De såg inte sin synd. De såg inte att de behövde Jesus för att bli räddade. Titus 2:11-12. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostras oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som är. Barnaskapets ande. Gud som säger: jag är din far. Du är alltid välkommen hos mig. Jag älskar dig. I 1 Tim 3:9 så säger Paulus, det är väl man ska välja ut vissa ledare, så säger han det ska hålla fast vid trons hemlighet med ett rent samvete. Och där är det viktigt. Vi kan se att det finns olika källor. Djävulen, han anklagar dag och natt. Människor kan anklaga på olika sätt. Det är ju ett sätt att manipulera. Att ge den andra dåligt samvete. Jag skulle kanske göra en gallup av alla oss som är gifta här. Hur många gånger har du gjort så att du har gett din partner lite dåligt samvete? För att få människan att gå i rätt riktning. Det tror jag alla vi har gjort ibland, eller hur? Tyvärr. Och det är inte bra. Det är manipulation. Människan kan göra det. Vi kan själva anklaga oss själva. Men när Jesus kommer så det är någons själavård som har sagt att det här fördömelsen eller det här dåliga samvetet när det är liksom orsakat av att när djävulen är det så är det som en tandvärk som moler. Men när Jesus kommer så är det att han lyfter upp det och sen tar han bort det. Att det finns samtidigt, det kommer som en bekräftelse, en förkrosselse, som frihet. Paulus skriver i Romarbrevet 9:1: jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte, mitt samvete betygar det i den heliga ande. Sen finns det en brasklapp, och det är första Korintherbrevet 4:4. Paulus han säger så här: jag har inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Och ibland kan vi se det, hur människor verkar vara samvetslösa, eller hur? Han verkar kunna göra vad som helst. Det kommer ingen, förlåt mig eller ursäkta, jag gjorde fel. Och där är det viktigt att vi speglar oss mot Guds ord. Det är Herren som dömer mig, det är Guds ord. Ibland händer det att folk kan vara otrogna och tycker att ja, ungefär som att det är ju ingenting. Ja, då har man ju förhärdat sitt samvete, det har man gjort. Så jag vill säga det här för att du inte ska tro att jag bara står och säger här att du kan göra vad, så länge det känns bra och rätt så är det rätt. Det är ju inte så. Utan ungdomar framförallt säger att det känns rätt. Men det visar också det här att vårt samvete är präglat av andra. Jag tänker på jag satt i bilen och lyssnade på program och ungdomsprogram, och jag vet inte om det nu i en kyrka riktigt är vad heter det, lämpligt att tala det här. Men den här unga flickan berättade hur hon hade varit ute på en nattklubb, och så hade hon träffat en kändis och följde med den här kändisen. Och så det ena följde du i det andra, och nästa dag så kände hon sig så billig. Hon kände, vad har jag gjort? Hon kände sig riktigt billig. Hon hade ju blivit utnyttjad. Och så berättade hon till en kompis. Och vet du vad kompisen sa? Har du varit ihop med honom? Och då kände hon, från att ha känt skam och skuld, så kände hon att ja, det har jag ju. Märkligt. Hennes samvete, det är liksom, det vände som på en femöring. När jag har tänkt på det här ordet som jag har delat nu, så har jag fått en tanke av den här bilden av ett träd. Ett träd som grönskar, som bär frukt. Och då har jag tänkt på korskyrkan. Och när de här grenarna, så tänker jag på dig som kristen. Och vi vet ju att Jesus säger att jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Och han säger att om vi förblir i honom så kommer vi att bära riklig frukt. Utan honom kan vi inte bära någon frukt. Och jag tror att den här bilden eller målbilden ska du ha i ditt hjärta för ditt liv. Jesus säger, du har inte utvalt mig, jag har utvalt dig. Och jag har bestämt om dig att du ska bära frukt. Det är inte korskyrkan som har utvalt honom, utan han har utvalt er. Och han har bestämt om er att ni skulle gå ut och bära frukt. Och därför så tror jag att det är så viktigt att vi får uppleva renade samveten. Att vi får uppleva hur Jesu Kristi blod renar oss från döda gärningar. För alla har vi döda gärningar. Och att hans nåd får verka i oss. Och så att vi kan uppleva när tankarna går i våra hjärtan. Vem är det som talar nu? Är det Jesus? Då förlöser han någonting. Mina ord är ande, liv och sanning. Eller är det djävulen som bara liksom binder oss? Som får oss att känna oss liksom som offer. Som liksom får oss att backa. Jag tror det är väldigt viktigt. Och i den här tiden som är så demoniserad. För det är det. Tycker jag ser det mer och mer genom allting som sker, hur människor lever och det här okulta som sker mer och mer, som folk hänger sig åt. Och där lever vi i det här mörkret. Och så är vi kallade att vara ljus. Hur lätt är det att vara ett ljus som man känner att man har ett riktigt dåligt samvete? Ja, då är det som att man drar skäppan över ljuset, eller hur? Här är jag. Och det är inte det, så det ska vara. Utan i frimodighet så ska vi stå upp och vittna om vem Jesus är och vad han har gjort. Och så när vi hamnar i konflikter så får vi försöka lösa konflikterna. Vi får be Herren om förlåtelse och vi får göra som Bibeln säger. Och lösa det på rätt sätt. Men tänk, jag känner mina får och de känner mig. Och en främmande följer dem inte. Tänk om du skulle få en ny tändning idag. Till att lära känna den där stilla rösten. Den där stilla rösten som ger frid. Den där stilla rösten som ger en inre glädje. Även om man har det svårt. För det har vi. Lidande och glädje, salighet kan gå i hand. Tänk att få den här. Den här tillbaka. Den här. Man säger ju att den heliga ande är som en duva. Och jag tror att det är den här stilla rösten ibland. Tänk att komma tillbaka till det igen. Och känna, ja, jag är förlåten, jag är älskad. Det finns en framtid, jag är inte ensam. Du behöver inte vara rädd. Jag vet inte riktigt hur vi ska gå vidare här. Men jag tänker att vi ska, kanske att jag ska leda oss i bön. Kanske du, Agneta, kommer upp och så ska du i ditt hjärta kunna få uttrycka dig. Inför Gud, om du har någonting som du känner att det här är en jättesorg för mig. Kanske behöver du gå och prata med en själavårdare, men framförallt att du kan lyfta upp det inför Gud. Och, Herre, och be Herren att rena mitt samvete. Tänk att Jesus, han är inte som en österrikisk korporal som står och skriker. Halleluja. Jesus, halleluja, halleluja, tack Jesus, halleluja, tack Jesus.
Och tack för att du inte gett upp om någon enda av oss.
Halleluja.
Åh Jesus, tack att du är troshövdig och fullkomlig.
Amen.
Åh, rasera mara, rekantar.